Kronan av Anna-Lena Hedman. Kapitel 1. Henry och jag satt på älvstranden i sensommarsolen. Framför oss hade vi den absolut bästa flotte vi någonsin lyckats bygga. Den var inte helt färdig, men det var bara detaljer kvar. Ett mästerverk, sa jag. Som kanske till och med flyter, sa Henry. Redan i våras, då snön låg kvar, hade vi tagit ner stockar till älven med hjälp av min mamma Silla och en snöskoter. De blå repen som band ihop stockarna var gjorda av nylon, så de skulle hålla för minst en krokodilattack. Det hade Sillas kille Broman lovat. Vi fick dem av honom efter att han hade gjort en riktigt lyckad bytesaffär. Det var han som hade skänkt de blå tunnorna också, de som satt under flotten. Han hade fått dem av en tant i byn som tack för att han hade bytt olja i hennes bil. Det var så det fungerade. Varför tar du aldrig betalt i pengar, Broman? Brukade jag fråga när han kom hem med en femte skruvdragare, ett lass okapad ved eller en nästan hel kristallkrona. Men den här kan vara bra att ha i nödsituation, sa Broman och verkade alltid helt nöjd med affären. Han hade sparat grejer för nödsituationer i hela sitt liv och nu var alla lador och uthus fulla. När han kom hem med tunnorna lastade han av dem ett segervisst leende som om de var högsta vinsten i ett lotteri. Mimmi, Henry, bygg med de här så kanske ni får sjösätta flotten för en gångs skull. Egentligen var det ett under att vi orkade hålla på. Sommar efter sommar hade vi ägnat åt att bygga en flotte. En ny varje år. Och när vi tyckte att den var färdig kom någon, vanligtvis Broman, för att besikta den. Det tog sällan mer än några sekunder för honom att döma ut den. Jag skulle inte ens skicka iväg en sardinburk på den där, brukar han säga. Ännu mindre det käraste jag har. Och så var det med det. När vi blev besvikna la han sina tunga tatuerade armar om oss och lovade hjälpa oss att bygga en ordentlig flotte. När, ville vi veta. Snart, sa Broman. Så snart jag har repat skevan. Eller Amazonen eller Chryslern. Eller någon annan av de 8-10 skrotbilarna som alltid stod på gården i väntan på att bli fixade. Och väntetiden var lång. Så varje gång kom hösten före snart. Och vi var tvungna att återgå till fängelset, som jag brukade säga. Eller skolan, som andra kallar det, sa Henry. Men nu satt vi alltså där, med den heta sensommarsolen i nacken och den mörkblå glittrande älven framför oss och kände tydligt att den här gången skulle det ske. Vi skulle sjösätta flotten och det skulle bli höjdpunkten i våra liv. 10 dagar kvar av sommarlovet. Nu kan inget gå snett, sa Henry. Men det var förstås innan vi visste bättre. Kapitel 2. Vad är klockan? Henry svarade inte, så jag satte mig upp och såg på honom. Han halvlåg bredvid mig med huvudet lutat mot en rund sten och såg ut att slumra. Jag gav honom en liten knuff med armbågen. Vi har väl varit här sedan 10 ungefär, så nu måste det väl vara middagstid. Jag är vrålhungrig. Henry vaknade till och såg sig förvirrat omkring. Jag är också hungrig, sa han. Tror du det finns käk hemma hos dig? Vet inte. Tveksamt, sa jag. Du vet hur det är. Jo, jag vet. Vi går och kollar och sen om det inte finns så går vi hem till mig. Men jag är säkert sen så pappa är väl sur. Du vet hur det är. Jag vet, sa jag. Utan att säga något mer reste vi oss, gick upp för backen och ut på grusvägen. Vi var barfota och den hårda leran var het och slät som ett golv. Knotten hängde i svarta moln över våra huvuden. När vi närmade oss gården stannade vi plötsligt och vädrade i luften som hundar. Den doften kunde bara betyda en sak. Vem grillar? Kan det vara hemma hos dig? Sa Henry. Knappast troligt. Men snart hörde vi musiken och när vi rundade knuten möttes vi av en ovanlig syn. Broman stod vid grillen med ett berg av hamburgare på ett vingligt campingbord bredvid sig. Silla låg i gräset med Lollo, Annette, Svempa och flera andra. Runt dem skuttade ett par tjocka kaniner som Silla hade hämtat på djurskyddet i stan. De ringde därifrån ibland och bad henne ta hand om någon övergiven stackare. Min mamma älskade djur och kunde aldrig säga nej om något med päls behövde.